ifrén oss i bön. Kära Herre, hjälp oss som vi sjöng i sången att få syn och få behålla detta rike. Uppenbara din makt och härlighet för oss medan det heter idag. I Jesu namn. Amen. Så var det dags att börja se på det sjunde kapitlet i Daniel. Vi får en kronologisk tidsbestämning här genast i första versen. I den babyloniska kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn när han låg på sin bädd. Och det sägs också att han skrev ner drömmen och meddelade huvudinnehållet av den. Det här var år 553 före Kristus. Noten i Svenska folkbibeln upplyser då också om att Belsassar då det året fick överta regeringsmakten för sin far Nabonidus räkning. Den här drömmen som Daniel ser innehåller väldigt många paralleller till den dröm som Nebukadnessar drömde och som omtalas i Danielsbokens andra kapitel. Så vi kommer att göra en del hänvisningar också till den. Först beskrivs drömmen med om de djur som dyker upp. Och sen så ser Daniel en väldigt stark manifestation av Guds storhet när han kommer till domen. Daniel sa det vers 2 och framåt, jag läser några verser här. Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn och det reste sig på sin ena sida och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen stå upp och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard, men på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Vi ska stanna upp där lite och spara det fjärde djuret en stund. Vi har fyra djur som stiger upp ur havet. Havet är en representation för världen och likaså talet fyra. I uppenbarelseboken finns det många symboliska siffror. Vi har talet sju som också finns starkt representerat i Danielsboken som är Guds heliga tal, Guds förbundstal när han handlar med världen. Gud är ju treenig och man kan ju leka lite med siffror. Lägga ihop tre och fyra så blir det sju. Guds treenighet och världens tal fyra. Guds förbund. Vi kan multiplicera tre och fyra så får vi 12. Och där har vi de 12 stammarna som la grunden för gamla förbundet eller det gamla testamentliga gudsfolket och de 12 apostlarna. De här talen, de här djuren som då stiger upp ur havet, Det är lejon, örn och en... Nej, förlåt. Lejon, björn var det. Den här örnen var det bara en likhet. Och en leopard. Och sen ett fjärde djur som vi sen ska återkomma till som inte är namngivet. Lejonet är vilddjurens kung. Det hade vingar som en örn. Och örnen är ju på sätt och vis också en kung i fågelvärlden. Den fågel som flyger högst och ser skarpast. Lejonet kännetecknas av styrka och makt. Lejonet är också snabbt när det gäller att fånga ett byte. Det erövrar byte. Det har också sin betydelse. I Babylon fanns det många statyer av lejon. Det var gyllene lejon. Och jämför vi med Nebukadnessars dröm i det andra kapitlet så omtalas där först att huvudet som den här stora bildstolen hade var av guld. När Daniel uttolkar drömmen så säger han till Nebukadnessar: du är det gyllene huvudet. Det är alltså det nybabyloniska riket som leds av, personifieras av Nebukadnessar vid det skedet, som åskådliggörs av det gyllene huvudet. Och vi kan förknippa lejonet här i det första djuret som Daniel ser med Babylon, just genom att lejonet var en symbol för Babylonien. Vingarna rycktes av djuret, säger Daniel. Och det restes upp så att det stod på två fötter som en människa och fick ett mänskligt hjärta. Vad månne det kan vara att vingarna rycktes av djuret? Om vi anknyter till fjärde kapitlet i Daniel där Nebukadnessar såg drömmen om trädet som skulle huggas av. Stubben med rötterna skulle lämnas kvar i jorden och bindas med kedjor. Så ser vi av Daniels uttolkning där att det här handlar om den period som jag redan omtalar. När Nebukadnessar blev sinnessjuk. Han miste sin makt. Vingarna rycktes av örnen. Då blir nog örnens kraft beskuren rejält. Det kan hända att det handlar om, det antyder det här. När han sen blev återinsatt i sin makt så fick han en betydligt ödmjukare attityd till sin regim. Han gav Gud äran. Han fick ett mänskligt hjärta. Det är inte klart utsagt, men man kan eventuellt läsa in det här. Det andra djuret, som liknade en björn, det reste sig på sin ena sida. Och det hade tre reben mellan tänderna. Här kan vi anknyta också till det åttonde kapitlet som vi också kommer att behandla lite senare, blir det imorgon, när Daniel ett par år efter den här synen ser en bagge med två horn som står framför floden. Och så ser han en bock som blev mycket mäktig. I den synen så får han också en uttolkning av ängeln Gabriel. Och baggen med de två hornen betyder Mediens och Persiens kungar. Den raggiga bocken som kom sen är Javans kung. Javan är det antika namnet på Grekland. Använder vi det här som enligt principen att läsa Bibeln som man löser korsord, att försöka se var man hittar de bästa, lättaste orden att få ifyllda, så kan vi tänka oss att björnen representerar det rike som kom efter den nybabyloniska, alltså det medisk-persiska. Det reste sig på sin ena sida. Det persiska riket var det dominerande, det mediska, även om det fanns med i namnet, det medisk-persiska. Det var det svagare riket. I gapet hade det tre revben. Och man tänker sig att det medisk-persiska riket var byggt på tre riken. Det tredje var det lydiska, förutom det mediska och det persiska riket. Och jämför vi med bildstolen i Daniel 2, så talar Daniel där vers 39: efter dig ska det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt. Och därefter ett tredje rike av koppar, och det ska regera över hela jorden. Det andra riket omnämns inte vid namn i det skedet, men det tredje riket nämns som ett världsrike. Det åttonde kapitlet där vi redan tittar in, så talas det om att den bock som stångade den här baggen med de två hornen är Javans rike. Och det skulle då betyda att det tredje djuret, leoparden, skulle representera Javans rike, eller det grekiska herraväldet, som Alexander den store ledde. Vad sägs om leoparden? Jo, på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. De fyra fågelvingarna tyder på att det rörde sig mycket snabbt. Så är det också med bocken som omtalas i åttonde kapitlet. Alexander den store utbredde sitt rike under väldigt kort tid. Här ska jag sätta på en skiss. Från Grekland, eller närmare bestämt Makedonien, som representeras av Filippi. Därifrån utgick Alexander den store på 330-talet före Kristus. Det var då när en tid efter att grekerna hade stridit mot perserna. Det var på 400-talet före Kristus, när perseriket var som starkast. Alexander gick över Hellesponten, det här sundet som är Dardanellerna heter det idag, som är den västra delen av det här som skiljer det europeiska fastlandet från Mindre Asien här, och gick genom Mindre Asien, Turkiet idag. Och sen vann han ett berömt slag vid Issos, som ligger någonstans där i övre delen av Medelhavet. Och sen stod fältet fritt för att erövra tvåflodslandet. Och han erövrade det här, slog det persiska väldet mycket snabbt. Och drog vidare mot Indien. Han tågade genom det nuvarande Iran upp till Afghanistan, Pakistan och Indien. Och det var en enorm framgång han hade. Och hans rike varade ändå en ganska kort tid, en tiotal år, innan han avled på höjden av sin makt. Det talas om att det här djuret hade fyra fågelvingar. Det kan vara den här snabbheten i expansionen, och sen talas det också om fyra huvuden. Efter Alexander den store, när han dog 323 före Kristus, sprack hans rike sönder. Det delades mellan hans fältherrar. Och det var i stort sett fyra delar. Det fanns en maktkamp mellan några av hans generaler. Men i stora drag så blev det grekiska riket under ledning av Antipater, Kassander senare efterföljare. Och sen Mindre Asien, Antigonus, som sen efterföljdes av Lysander. Lysimakos hette han. Och sen Syrien, där också Babylonien och Persien ingick. Och där kom Seleukos att regera. Och sen var det egyptiska riket, som Egypten införlivades också med Alexanders rike. Och där regerade dynastin Ptolemeus eller Ptolemaios. Och det var framförallt de här två senare rikena som kom att bli viktiga för judafolket. Dels det syriska, som då omfattade allt österut, och dels det egyptiska, som då omfattade riket söderut. Och i Daniels boken så kallas de här ofta Nordriket och Sydriket. I det syriska riket hette kungarna i tur och ordning Seleukos och Antiochos. Och däribland antiokerna så fanns det också den som blev speciellt hård fiende till judarna. Det fick stor makt det här. Men så kommer vi till det fjärde djuret. Från vers 7. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort 3 av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. Ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Går vi nu till Daniel 2 och ser på de riken som bildstoden representerar, så säger Daniel i vers Daniel 2:40 i uttydningen till Nebukadnessar: det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat ska också detta krossa och förstöra. Vad du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Så hoppar vi några verser. 44. Men i de kungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv ska det bestå för evigt. I de kungarnas dagar ska Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. När Nebukadnessar såg det som Daniel uttolkar här, såg han en sten som inte blev lösgjord av människohand. Den lösgjordes och föll på statyns fötter som var av järn och lera och krossade fötterna. Den här statyn som Nebukadnessar såg var ju orimligt dumt skapad. För den hade den tyngsta metallen högst uppe, guldet i huvudet. Sen var bröstet och armarna av silver. Magen och höfterna var av koppar. Benen var av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Ju längre ner man kom, desto lättare blev metallen. Och allra längst nere så fanns det en sammansättning av järn och lera som absolut inte kan hålla ihop. Och tyngdpunkten var alltså för högt uppe för att den där skulle kunna fungera. Och den fungerade inte, men orsaken till att den krossades var inte någon människa. Ingen mänsklig makt krossade, utan det var en sten som inte blev lösgjord av människohänder. Av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Där ser vi Guds rikes makt. Guds rike skapas inte av mänsklig styrka. Inte av någon mänsklig styrka ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot, säger Sakarja. Den här stenen, så den kunde mänskligt sett, enligt beräkningarna, inte göra någon skada. Men Gud förstörde alla dessa riken. Det nybabyloniska riket gick under, ersattes av det medisk-persiska. Det medisk-persiska riket förstördes av Alexander den store, som verkade att ha så stor makt att ingen skulle kunna stå honom emot. Men hans rike sprack sönder i fyra delar. Efter honom kom ett annat rike som var stort och mäktigt. Fruktansvärt. Fruktansvärt också i den meningen att man förföljde Herrens folk. Under det romerska riket skedde de stora förföljelserna. Och det verkade ju som om det skulle vara evigt rike, det starka romerska riket. Men det hade sin tid, så gick det under. Och i våra dagar, eller för något tiotal år sedan, så har vi också upplevt hur det stora världsriket Sovjet, som ingen för 20-30 år sedan kunde ha med fullt allvar sagt att det kommer att förgås inom kort. Ingen skulle kunna säga det och blivit trodd. Och så gick det under på något år. Igen ett exempel på hur världens riken faller. Och det sa ju också Maria. I sin lovsång. Härskare, jag läser från Lukas 1, vers 52. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt. Gud frågar inte efter det som är stort i denna världen. Och det som är stort i denna världen, det har sin styrka bara så länge Gud tillåter det. Gud håller sin hand över allt. Och det här har Daniels boken ett oerhört starkt vittnesbörd om. I flera olika omgångar. Både i Nebukadnessars syn med statyn och i denna Daniels syn där han ser de fyra djuren. Men så har vi ju den här frågan om det här det djuret som var olikt och hade 10 horn. Det är saker som det är nog mycket svårt att spekulera om. Det är många som har försökt. Om man har till exempel när den europeiska gemenskapen började, så då sa man ju att det här är de 10 hornen. Horn representerar styrka och makt. Det är alltså en symbol för det. Och man tänkte på Romfördraget, att Rom har varit en mycket viktig del i europeiska gemenskapen och så vidare. Men så ser man ett annat horn skjuter upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort 3 av de förra hornen. Och det här hornet talade skrytsamt. Ja, här har man också försökt fundera på vem det här kunde vara. Ibland har man sagt att antikrist, som uppenbarelseboken också omtalar, och också på andra ställen i Nya testamentet, det ska vara ett världsrike som då liknar de här andra. Men det sägs också med all rätt att antikrists rike ska vara ett rike som tar sitt säte i Guds tempel, som föreger sig att vara Gud. Så står det i andra Thessalonikerbrevet 2. Det här andra hornet, det här lilla hornet som hade ögon som liknade människoögon. Så det tyder på att det är en mänsklig intelligens som övergår, som är på ett, det fungerar på ett annat sätt än de här stora, starka rikena. Det bygger inte på makt i första hand, eller på styrka, utan kanske mera på illsinnighet, på list. Det har en mun som talade skrytsamt. Det hedar Gud. Det förföljer Guds folk. Bibel 2000 säger att det här representerar Antiochus den fjärde, Epifanes. Vi ska återkomma till de här funderingarna, men vi kan också säga det att den gamla lutherska tolkningen här är att det här handlar om det romerska påvedömet. Men jag går inte in på nu motiveringarna till det. Vi kommer att anknyta till det senare. Sen efter det här kommer en helt annan syn, den gamle. Så läser jag igen några verser. Medan jag såg på djuret sattes troner fram och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10000 gånger 10000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Sedan fortsatte jag att se för de skrytsamma ords skull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. De övriga djuren miste också sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund. Viktig sanning. Gud hade full kontroll över dessa riken. När deras tid och stund var till ända, då upphörde deras makt. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Människosonen, han sa innan han lämnade jorden: jag har fått all makt i himlen och på jord. Åt mig har getts all makt. Han anknyter till Daniel. Åt honom gavs makt och ära och rike. Och han sa: ni ska få se människosonen komma på himlens skyar. Ja, se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, närmade sig den gamle. Åt honom gavs makt och ära och rike. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Så är det med människosonens rike, Kristi kyrka. Helvetets portar ska inte bli det riket övermäktigt. Det har Jesus lovat. Det består för evig tid. Sen kommer en förklaring till den här synen. Och vi har nu redan varit inne på det här så att jag går inte igenom det i detalj. Men det som vi kan observera är i en vers 18, eller 17 redan. De fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden. Men den högstes heliga ska ta emot riket och behålla det för evig tid, ja, i evigheters evighet. Sen när det gäller ännu det fjärde djuret så säger uttolkningen här i vers 21: det hornet hade jag också sett föra krig mot det heliga och besegra dem, alltså det här skrytsamma hornet som såg större ut än det övriga. ända till dess att den gamle kom och domen föll till förmån för den högstas heliga. Och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. Och så förklarar förklara synen så att i vers 25, ja 24 kan jag läsa från. De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket, och efter dem ska en annan uppstå som ska vara olik det förra och som ska slå ner tre kungar. Denne ska tala emot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och det ska ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid. Men dom ska hållas, och hans välde ska tas ifrån honom, och han ska fördärvas och förgöras i grund. Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden ska tjäna och sluta och lyda det. Och där slutar drömmen. Den här som man då kunde kalla antikrist, och som då också finns anspelningar på undervisning om i, på flera andra ställen i Bibeln, bland annat då andra Thessalonikerbrevet 2 och i Uppenbarelseboken, så talas det om att han ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Men också, han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och den högstes heliga, alltså Guds heliga folk, ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Det här uttrycket, det finns också i Uppenbarelseboken 12 och i Uppenbarelseboken 13. Jag kan ge ett par minuter tid åt det. I Uppenbarelseboken 12, vers 6. Står det om kvinnan som var klädd i solen, hade en krona av 12 stjärnor på sitt huvud, som föder ett barn. Hon flydde ut i öknen där hon har en plats som Gud har berättat henne, så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. I vers 14 står det att hon får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid. Det är tydligen samma tidsperiod. En tid, och sen kommer det i tvåtal tider eller flertal, men man kan tolka det som två, och en halv tid. Då blir det tre och en halv tider. Tre och en halv tid. Tid används ibland i symbolisk mening för ett år. Använder vi en omräkning här med dagar, tre och ett halvt år blir just 1260 dagar. Och den samma tiden omnämns också i 13 kapitlet, vers 5, som 42 månader. Det är också tre och ett halvt år, 42 månader. Vi ska inte gå in så grundligt på det här nu, utan vi kommer att återkomma till det när vi talar om de 70 årsveckorna i 9 kapitlet i Daniel. Då kommer vi att ägna en hel del tid åt just det här tre och ett halvt, för det finns där tydligt. Men vi kan i alla fall säga så att det verkar utifrån Uppenbarelseboken 12 och 13 som den tid som är utmätt för Kristi kyrka under en tid av förföljelser, svårigheter. För denna antikrist ska tala emot den högste och ansätta den högstes heliga. Men vi ska komma ihåg att också hans tid är utmätt. Precis så mycket som Gud ger tillstånd till. För det är Gud och hans rike som slutligt behåller makten. Även om antikrist sätter sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Antiochus den fjärde Epifanes var gamla testamentets antikrist. Han är på många sätt här i Daniels bok förkroppsligad, eller en förkroppsligad symbol för nya testamentets antikrist. Den yttersta tidens antikrist. Antiochus, han uppsatte förödelsens styggelse i Jerusalems tempel. Och den tid när han var verksam och hade makten var 3,5 år. Men det här är inte hela förklaringen till den här uttolkningen. För Jesus säger ju i Matteus att ni ska få se förödelsens styggelse som Daniel omtalar. Han har alltså en annan betydelse för den. Och det var den fruktansvärda förödelse som drabbade Jerusalem och judafolket under Titus, den romerska härföraren, år 70 efter Kristus ungefär. Men inte ens den är den sista, för att profetiorna säger att det här ska ske i den yttersta tiden, just innan Jesus kommer tillbaka. Daniel slutar, eller kapitel 7 slutar med orden: men drömmen bevarade jag i mitt hjärta. Påminner om Marias ord, eller om beskrivningen av Maria. När det underbara hade skett, Jesus var född, hedarna hade kommit och tillbett. Hon gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Detsamma får vi göra. Vi får begrunda det här. Vi får ta det till oss som vi förstår. Det som vi inte förstår får vi lämna. Ja, varsågod. Det är ju den, alla de kristna som har offrat sitt blod för sin tro. Nu kunde man ju säga att Diocletianus, Domitianus och andra kejsare, Nero, nu besegrade de kristna genom att de tog livet av dem. Ja, de dog och kejsaren triumferade. Inte vet jag, man kan... Ja, det hela budskapet går ut på det att den jordiska makten ser ut att triumfera. Men den behåller inte slutligt makten. De besegrade den till dess att den gamle kom och domen föll till förmån för den högstes heliga. Och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. Till dess. Och här ser vi också en annan sanning som alla kristna inte accepterar, nämligen att det ska vara krig, svårigheter, förföljelser, lidande ända till den dag när Jesus kommer tillbaka. Det ska inte bli en tid av yttre frid på jorden. Många menar att det ska bli en 1000-årig fredstid på jorden innan den slutliga domen kommer. Det har vi inte Bibelns ord på, utan det kommer att vara förödelse. Och Daniels bok utsäger det mycket tydligt. Förödelse är besluten, står det också på ett annat ställe. Till dess att tiden är inne för att den dom ska falla som omtalas här. Tills den gamle kommer och tills makten ges åt människosonen som kommer på himlens skyar. Och vi får begrunda det här för att bli starkare i vår tro också om det blir svårigheter och nöd och lidande av stora mått. Vi har inte något löfte om att vi ska undkomma lidande, men vi har löfte om att vi ska föras igenom. Den som hör Herren till ska inte gå under. Det får vi tacka Gud för, slutligen. Tack gode Gud för att du behåller makten Behåll du också makten i våra liv, så att vi inte går vilse, misströstar eller vikar av från ditt ord. I Jesu namn. Amen.